Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Välkomna till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Där vi idag ska prata om att vara förälder och klimataktivist. Och det ska vi göra med psykolog och klimataktivist Björn Paxling. Välkommen Björn.
Tusen tack Liv.
Kan inte du börja med att presentera dig? Både då tänker jag utifrån din psykologbakgrund och din klimataktivistbakgrund.
Nej men absolut. Men jag börjar kanske i poddens tema. Jag är trebarns pappa och tre små mellan 5 och 11 hemma. Sen är jag legitimerad psykolog, huvudsakligen med KBT-inriktning. Och jobbat inom primärvård, vuxenpsykiatri, psykologkonsultverksamhet och forskat. Så jag har disputerat i klinisk psykologi och fått en doktorsgrad från Vrije Universiteit i Amsterdam. Så, och sedan snart 2 år är min huvudsakliga sysselsättning klimataktivism.
Och bara det du har disputerat i, visst var det oro?
Ja men precis. Avhandlingen handlade om internetbaserade behandlingar på generaliserat ångestsyndrom. Alltså överdrivet oroande.
Just det. Och du, vi kommer ju idag huvudsakligen att ha fokus på ditt klimataktivistarbete. Även om vi kommer att hålla liksom, psykologperspektiv på det. Och det här är ju ett lite udda ämne för oss i podden. Men vi tycker att ämnet är intressant. Och så är det ju högaktuellt, det är ju ofta i media. Och att det är intressant att spegla det då utifrån från det. Och att du ju är en person som är väldigt väl insatt, väl påläst, bra på att förklara vad ditt engagemang handlar om och era aktiviteter och så. Så vi tycker att vi har en väldigt bra chans att förstå det här bättre med hjälp av dig. Och den första frågan blir ju egentligen, vad är en klimataktivist?
Ja men en klimataktivist är ju någon som försöker att påverka samhället och politiken i klimatfrågan. Och som inte gör det utifrån ramen av en anställning. Och som försöker påverka andra än sig själv och sin närmaste familj. Så att så, om vi skulle försöka äta mer vegetariskt eller sopsortera hemma så är det inget som gör oss till aktivister. Det är en viktig del i omställningen. Men en klimataktivist tar sikte på det större perspektivet. Försöker göra en sådan påverkan.
Just det. Och vad är din drivkraft? Hur hamnade du i det här?
Ja, hamnade i tycker jag fortfarande är ett bra uttryck. För ja, nej, plötsligt så var det här min tillvaro. Och jag kan säga att jag gick från någon form av en upplevelse av att det här är kört. Jag läste klimatforskning i flera år. Och jobbade på mina egna personliga utsläpp och försökte få ner dem. Men tänkte att egentligen det är inget som tyder på att människan ser ut att kunna klara den här krisen. Vi pratar inte om den som en kris. Vi jobbar inte med den omställning som forskningen säger behövs. Så att jag fokuserade på mitt lilla eget och var liksom någorlunda nöjd så med det. Men fler och fler i min omgivning, det var en annan psykolog och vän som började aktivera sig, som engagerade sig som klimataktivist. Och det påverkade mig mycket. Först genom frustration när många som jag ser upp till liksom beskrev att det viktigaste du kan göra för klimatet är inte ditt personliga koldioxidbantande eller titta på ditt koldioxidavtryck, utan det är att gå samman med andra och försöka påverka samhället i en mer klimatvänlig riktning. Och då är det liksom lite underkännande av det jag höll på med, men det fanns också någonting som talade till mig i det lät rimligt.
Mm. Men du har ju gjort ett stort åtagande i det att det här är din heltidssysselsättning nu.
Ja.
Hur tänkte du kring det? Att faktiskt sluta med ditt dayjobb?
Ja, det blev lite av eller på för mig på något sätt. Sedan den rörelse som jag är aktiv inom, Extinction Rebellion, sedan de grundades och började göra aktioner 2018, så har jag liksom följt dem och tänkt att det de gör är vettigt och att någon gång borde jag engagera mig i detta. Men jag hade en massa anledningar, förklaringar för mig själv till varför det inte funkade för just mig, inte just då. Jag var rädd att bränna yrkesmässiga broar. Jag höll på med ett bokprojekt där jag var rädd att personer jag ville intervjua inte skulle ställa upp om jag var liksom en erkänd klimataktivist.
Mm.
Och till slut så blev jag liksom lack på mig själv. Jag tröttnade på den här tankeharangen att det här kommer jag göra i framtiden, samtidigt som tiden liksom rinner ut för oss att påverka det här problemet.
Mm.
Så när jag väl följde med en vän till en auktionsvecka och vi hade tillsammans landat här hemma i att det skulle fungera, att jag tog en högriskroll, alltså att jag utförde en auktion som kunde leda till att jag blev gripen och åtalad och dömd. Sen har liksom annat inte känts vettigt eller rimligt att göra och prioritera. Så både en form av hitta en riktning som kändes väldigt meningsfull för mig i det här, och det sammanhanget som den här rörelsen Extinction Rebellion erbjuder tilltalade mig också väldigt, väldigt mycket.
Och det här att du liksom slutade vara psykolog, alltså, eller pausade att vara psykolog, var det just för att du tänkte att det skulle vara oförenligt liksom, eller var det för att du inte hann och att du lägger all din tid nu på klimatet?
Ja, nej, ska jag vara helt handen på hjärtat ärlig, så hade jag lämnat min sista psykologanställning redan ett tag innan jag hoppade på klimataktivismen. Sen har jag fortsatt, och det är enstaka, men jag har tagit enstaka uppdrag. Det är som gamla patienter hört av sig och liksom sökt booster-sessioner. Eller krishanteringstelefonen har ringt. Jag är underleverantör i ett nationellt krishanteringsnätverk. Så det har jag fortsatt att göra. Men det har handlat om i snitt kanske 2, 3, 4 timmar i månaden. Så att det är på väldigt liten nivå.
Upplever du att det har varit problematiskt då att förena de här två rollerna eller yrkena?
Nej. Jag kommer ihåg att jag tänkte väldigt mycket på det när jag hade genomfört min första aktion och skulle upp i rätten i Oslo, var det då, i Norge. Att undra om jag kommer kunna hålla det här hemligt för uppdragsgivare. Undra om det som sker i Norge kan stanna i Norge, så att säga. Och sen bar jag ruvade på det några dagar och det kändes väldigt fel. Så att jag ringde upp uppdragsgivaren i det krishanteringsnätverket och sa att nu har jag valt den här vägen och jag kommer att fortsätta med detta. Och jag vill att du ska veta om det, så får man ju se vad det kan ta vårt samarbete. Men hoppas att vi i alla fall kan fortsätta vara vänner. Och domen kom sen utan fördröjning. Att de såg liksom inget som helst hinder så länge det handlade om en fredlig och icke-våldslig aktivism. Och så länge jag var öppen med vad jag gjorde.
Mm. Men du, att kombinera det här med att vara förälder då? Hur ser du på det? Och hur liksom, vad tänker du kring att vara en förälder och en klimataktivist?
Jag tänker massor av olika saker. Mm. Det börjar man med det som är liksom lite jobbigare. Så har jag ju varit rädd och orolig att när jag har gjort mer högprofilerade aktioner att den högerextrema svansen som liksom bevakar klimataktivister väldigt noga. Vi har alltid ett nazistiskt mediateam på oss när vi gör flerdagars aktioner i storstäder till exempel. Och jag var rädd att de skulle leta sig vidare till fru och barn och att det skulle bli liksom en sån problematik. Men det skedde inte. Jag jag kan bli hotad och jag blir kontaktad av nazister, men det har inte spilt över på barn och fru hittills alls. Jag var väl också till viss del orolig för hur skulle det här bli socialt för barnen med lärare, skolpersonal, med klasskompisar, kompisars föräldrar och liknande. Skulle de liksom bli så här social paria för att ha en pappa som gör det här? Men det visade sig också vara obefogad oro.
Mm.
I den mån som mina barn har pratat om det här i skola, förskola, så har de varit stolta över det pappa gör och de har inte fått ett mothugg. Tycks som att generellt så är jämnåriga yngre liksom mer positiva än vad vi vuxna är till den här typen av påverkan. Men det är en stor förändring familjemässigt. Där den kanske mest märkbara är ju att jag inte drar in några pengar från att ha haft rätt så välavlönade tjänster i näringsliv tidigare till att inte ha någon, stort sett ingen inkomst alls. Så då har vi med oregelbunden frekvens familjeråd, jag och min fru och hittills de två äldsta barnen. Så vi lyfter det där att pappa funderar på att göra det här på heltid. Det skulle innebära att vi kan inte konsumera riktigt som vi gjort tidigare. Kan inte åka och hyra ett Airbnb-hus och hyra en bil över helgen lika frekvent som tidigare. Hur tänker ni barn om det här? Och en stor tumme upp från ett av barnen och en halv tumme upp. Att så här, ja, kost känns väl lite jobbigt med minskad konsumtion, men det känns ändå som en bra grej, tyckte barnet. Så. Men sen kikar man å andra sidan liksom mer positiva aspekter, att så känns det väldigt, väldigt rätt i hjärtat. Alltså för vi sitter ju inte i samma båt vad gäller klimatkrisen. Vi gör det inte globalt. Det är inte vi här i väst som har historiskt stått för de största delen av alla utsläpp. Det är inte vi som drabbas värst, utan människor i tredje världen, i de fattigare länderna, och särskilt de fattigaste i de fattiga länderna, är de som drabbas mest illa.
Mm.
Och sannolikheten är ju också hög att jag skulle kunna leva ut liksom mitt liv utan att behöva göra allt för mycket förändringar och så. De flesta lever på som vanligt. Vi ser inte klimatförändringarna när vi kollar ut genom fönstret, mer än en gulad gräsmatta kanske. Medan mina barn som är små har livet så huvudsakligen framför sig, kommer ju behöva leva med det här på ett helt annat sätt. Så att ta det vuxenansvaret eller föräldraansvaret och tänka att ja, men jag kan faktiskt, jag är privilegierad nog att kunna göra det här på stort sett heltid. Jag har en ställning i samhället där jag blir lyssnad på, där jag har en yrkeslegitimation och en doktorsgrad i ryggen. Så då känner jag att de privilegierna också förpliktigar att göra någonting i den här frågan. Så det känns bra.
Mm. För hur mycket skulle du säga att du gör det här för dina barn egentligen och för deras framtid?
Nej, jag tänker nog inte riktigt så som att jag har motiverats av just mina egna barn. Utan jag tänker att jag gör det för de som är unga, var de än finns i världen idag. Och för liksom kommande framtida generationer.
Mm.
Jag tänker att de som ännu inte är födda men kommer att födas har liksom också ett moraliskt värde. Det spelar någon roll vilket skick vi lämnar över världen till de som kommer härnäst.
Men vad tror du det är som gör att du tänker så och agerar så? Att du tar det ansvaret? För vi har ju alla samma ansvar för framtiden. Men det är ju långt ifrån alla som tar det. Har du funderat kring liksom, vad gör dig? Och nu blir det ju dig du kan uttala dig om. Men liksom, till en person som faktiskt gör de här uppoffringarna och aktiviteterna.
Men bra fråga. Alltså en del handlar nog om hur jag har bevakat klimatfrågan. Att när jag, och det var en annan vän som gick från att läsa rapportering om de nya IPCC-rapporterna till att läsa i rapporterna själv. Och liksom inte kunde sluta drömma mardrömmar efter detta. Och det påverkade mig att börja läsa rapporterna själv också. Det är ögonöppnande. Läget är väldigt, väldigt illa.
Mm.
kanske har ja, men haft ett allt eller inget eller att göra saker väldigt fullt ut fungerande i livet tidigare också. Att även när jag engagerat mig inom KBT-rörelsen så har jag liksom blivit uppfylld av det och velat göra det väldigt, väldigt mycket. Jag har svårt att gå in på en arbetsplats och känna att jag är nöjd och jag kan finna mig i problem som finns. Utan då försöker jag påverka ledningen eller jag försöker bli en del av ledningen och kunna göra förändringar. Så. Mm.
Vad tror du att det betyder för dina barn, och det är kanske de är för små att uttala sig om nu, men vad betyder det för dem att du gör det här?
Oh.
Och då tänker jag också på både gott och ont.
Bra fråga, det också. Jag tänker att jag i framtiden kommer att ångra att jag inte gjorde mer eller att jag inte gick längre eller tog större risker under de här åren som sker just nu. Utifrån, men var det ganska tydligt, barkar åt. Men jag tror också att mina barn kommer att se att jag gick längre och gjorde mer, tog risker som vuxenvärlden generellt inte gjorde vid den här tiden. Så att jag... Det låter konstigt kanske, men vi pratar inte jättemycket om klimatfrågan här hemma. Jag lyfter generellt inte liksom ny forskning om att det barkar åt fel håll med barnen. Vi har inte liksom ett mörkt undergångssamtal vid matbordet. Precis som vi inte... Ja, våra barn är födda veganer och så får de välja själva hur de vill äta när de är 3 år och uppåt. Men även där, vi sitter inte och pratar och smaskar oss i liksom slakteridetaljer eller visar filmer på djur som far illa. Jag vill inte att deras åsikter och deras agerande ska vara liksom styrt så av rädsla eller försöka manipulera dem. Och nu tappar jag frågan, men lite grann hur de kommer tänka och se på det här i framtiden. Det beror väl lite på vart samhällsvindarna blåser också. Jag har ju liksom sett en ökad samhällelig och juridisk repression mot klimataktivister. Det kommer ju också påverka hur ser mina barn på mig. Ingen av dem är tonåringen. Hur kommer deras tonårsrevolt mot föräldrarna att se ut?
Men finns... Alltså jag tänker så att... Det du gör, och det har du redan varit inne på, det får ju konsekvenser för ert gemensamma liv. Och inte minst om du hade dömts till fängelse. Alltså och faktiskt då skulle ha varit borta från familjen en längre period. Alltså tror du att de skulle kunna uppleva att du offrar er relation och dem för din sak? Liksom, finns det ett sånt perspektiv?
Ja. Absolut.
Och hur har du resonerat då när du har liksom ändå bestämt dig för att du går den här vägen?
Alltså jag fick en försmak av det här när jag var iväg och gjorde aktioner i Stockholm på Alla hjärtans dag, som också är min födelsedag. Och anledningen att vi gjorde aktioner just på Alla hjärtans dag var att vi då riktade oss i en kampanj mot privatjetsflygande som har ökat lavinartat de senaste åren i samband med pandemin och därefter. Så att Alla hjärtans dag är högtidsdagen för privatjets världen över. Det är då man flyger allra mest privatjet. Och jag tänkte att det skulle kanske inte bli så himla mycket liv i familjen om jag är borta på min egen födelsedag. Men det hos delar av barnen så var det nära krisartat. Och det lyfte också skolpersonal efter att det var liksom nedstämt när pappa åkte iväg och inte var hemma på sin egen födelsedag. Så ja, det här fängelse, jag dömdes ju i hösten 2022 till 2 månader fängelse i tingsrätten i Växjö. Vilket, om jag skulle kunna uppföra mig gott i fängelset, vilket jag tror skulle bli knappt 40 dagar i praktiken. Så är det lite stormigt när jag är borta en dag. Var just att det var fel dag, men jag har svårt att överblicka. Helt ärligt, hur skulle det påverka barnen om jag var borta i 40 dagar? Och absolut, det är ju en form av... Det är både ett privilegium att kunna göra den här aktivismen jag gör. Att ha ekonomiska förutsättningar, att att jag inte blir dödad för min aktivism. Det har ju sedan Parisavtalet undertecknades dödats i snitt 2 klimataktivister i veckan globalt. Och det är ju främst inte västerländska klimataktivister utan aktivister som kämpar för områden där de själv bor. Alltså man kämpar mot skogsskövling när man i en skog man bor i. Man kämpar mot gruvdrift där man har sina samhällen. Det här blir aktivister, särskilt i Sydamerika och i Afrika, dödade i ganska stor utsträckning. Och den risken har inte jag. Jag blir också bättre behandlad av ordningsmakten i Sverige än vad rasifierade aktivister här blir. Och vad yngre aktivister, mer hårdhänta med ungdomar än vad de är med medelålders gubbmän.
Mm.
Men jo, där finns något som ändå som man kan se som självuppoffrande i det här. Två av mina barn var med mig på en aktion där jag blev påkörd 2 gånger av en bilist med flit. Och det är klart att det gör någonting med dem. Det är klart att de vet att det här är någonting som jag vet kan hända när jag håller på med den här typen av aktivism.
Finns det någonstans där du skulle dra gränsen? Det här gör inte jag därför att det skulle kunna innebära faktiska risker i form, alltså som liksom hot mot din hälsa eller ditt liv. Eller just det här, för stor frånvaro. Eller kanske hot mot din familj, dina barn.
Ja, men vi har ju valt till exempel jag och min fru. Så alla aktioner jag gör där jag riskerar att lagföras, då har vi tagit beslut om det tillsammans. Jag vill inte liksom plötsligt hamna i fängelse utan att vi har haft ett samtal om det hemma.
Mm.
Och vi har sagt att det har varit okej att jag gör aktioner där det finns en risk att jag hamnar i fängelse, men att jag inte är med i en typ av kampanj där man medvetet eskalerar och upprepar aktionen tills man säkert döms till fängelse. Mm. Det är ju en strategi man hade kunnat ha.
Mm.
Sett till att jag nu fick en villkorlig dom i Göta hovrätt, så är ju risken väldigt, väldigt stor att jag skulle hamna i fängelse om jag gick ut och limmade fast mig på en landningsbana igen.
Mm.
Och så små barn som vi har nu så är det inte aktuellt för oss.
Mm.
Men däremot kan det vara aktuellt i framtiden. Sen har jag ju fått många dödshot, mycket hat i sociala medier och i brev i brevlådan och i mejl hem och så. Men inget som jag har känt att jag har anledning att ta på särskilt stort allvar.
Mm. Vet barnen om det?
Nej, osäker faktiskt.
Mm. Mm.
De vet ju att det finns många som är fruktansvärt arga på pappa. Att en del tycker att jag är en idiot. Och att så får man tycka. Och jag förklarar också att en del av motreaktionerna också är en del av verkningsmekanismerna i den här metoden. Det är ju polariseringen där en del tycker att jag är något fruktansvärt bra och en del tycker att jag är en fruktansvärd människa som är vilseledd och dum i huvudet. Det skapar en polarisering som ökar fokuset på klimatfrågan. Så att sådana samtal har jag med dem. Men nej, det är inte så att nu har pappa blivit dödshotad. Nu ska ni få höra. Så har det inte varit.
Men du, tror du att det gör någonting med dem? Jag tänker att vi har mycket fokus i samhället idag på att det är obehagligt när någon är arg på en. Och det vill man helst slippa undan. Och att det ju skapar, alltså det blir en konflikt i sig. Därför att vi lär barn att ilska är en lite läskig, farlig känsla. Och liksom. Medan vi kanske skulle behöva lära barn att det är okej att folk är arga på dig. Du kan, i viss mån kommer du inte ens veta om det, för de kommer vara arga på sin kant, liksom, inte säga det till dig. Och ibland är det kanske värt det, för det är något som är viktigt för dig. Så då får man stå ut med att folk blir arga. Nu menar jag såklart inte att folk liksom riktar våld mot en eller så. Men alltså det här att stå ut med att man gör saker som folk har åsikter om och inte alltid gillar. Och att det är ju en styrka att lära barn det. Så att de inte blir hämmade i att liksom inrätta sina aktiviteter och sina åsikter efter hur de bäst ska plisa andra. Utan att faktiskt liksom stå upp för sig själva. Och där tänker jag att dina barn får ju en enorm förebild i att ta konflikten. Liksom.
Mm.
Vad tänker du kring det?
Fint perspektiv. tycker jag. Och jo, vi har väl haft lite det tänket med barnen från början, långt innan liksom klimataktivismen. Mm. Att vi inte utgår ifrån att de har en könsidentitet som överensstämmer med vad de har mellan benen, till exempel. Vi har pratat om olika sätt att se på icke-binära könsidentiteter. Att det finns inte pojk- och flickkläder, utan man väljer hur man vill klä sig och se ut själv. De har ju varit normavvikande i liksom förskola och skola som veganer, som de huvudsakligen har valt att fortsätta att vara. Och nämen, samtal om det, att det skapar motreaktioner. Där finns de som tycker att man är konstig och som säger någonting. Och...
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Och man kan välja att vika sig för det eller stå på sig. Så att samtidigt som de förstås liksom lever i samhället som alla oss andra och behöver förhålla sig till normerna och hur när det blir för jobbigt med kritik och påhopp. Jo, jag tror de får med sig en modellering av att man inte behöver agera på ett sätt som gör alla glada och nöjda. Och det har gått åt andra hållet också. Ett av mina barn som inte är en flicka har haft mycket klänningar på sig och blivit kritiserad av jämnåriga för det. Att du är du en tjej om du har en klänning. Och jag hade själv under många år tänkt att jag tror att jag skulle vara ganska snygg i en klänning. Och sen skjutit det framför mig, inte skaffat någon, inte haft någon på mig. Och sen då när mitt barn har klänning ute i samhället och blir kritiserad. Och sen kan jag inte ens köpa och dra på mig en klänning liksom och visa att det här kan vuxna också göra. Jo, det kan jag baske mig göra. Så då gjorde jag det. Och det är inte ett av mina vardagsplagg, men ett som åker på ibland när pappa vill vara extra fin.
Mm.
Så att ja, man kan ju låta sig inspireras av barnen som vågar gå utanför också.
Mm. Ja, häftigt. För ett annat perspektiv som jag också vill lyfta med dig, det är att när vi pratar om det här och när jag liksom har tänkt inför det här samtalet så har ju liksom tankegången varit utifrån ett delvis problematiserande perspektiv. Liksom, att just det här, du offrar mycket för din, liksom, på dina barns, eller å dina barns vägnar eller så. Liksom. Och jag tänker att också att samhällsdebatten kring klimataktivister ju ofta är negativ, kritisk. Liksom, att det är fel och det är dumt. Och liksom. Och jag menar, jag som också har följt de kommentarer som du får ser ju att du får mycket sånt. Och liksom. Men om man vänder på perspektivet helt. Om man tänker att alla föräldrar som inte engagerar sig. Alltså vi har ju dels de då som kanske har en privatjet och använder den. Men sen har vi också de som kanske lite smålojt sopsorterar det som man orkar och resten åker i vanliga sopen och skiter i det liksom. Alltså vad gör det då? Vad betyder det för barn att ha en förälder som inte engagerar sig i de här frågorna? Som inte gör ja, mycket liksom. Och liksom, vad skickar man för budskap? Har du funderat kring dem? Att liksom, att faktiskt problematisera motsatsen.
Mm. Men om jag börjar med att ta avstamp i en av de större studierna som har gjorts på barn och klimatångest. Om jag minns rätt så är det 10 000 barn i en mängd olika länder i världen. Där man har studerat förekomsten av klimatoro och klimatångest och vilka faktorer den hänger samman med. Så kan man ju dels se att en majoritet av barnen är oroliga eller har ångest kopplat till klimatkrisen. Mm. Och en relativt stor andel är väldigt oroliga, så till den grad att det påverkar liksom deras vardagsfungerande.
Mm.
Och bland barn och ungdomar som är införstådda i hur allvarligt läget är, så kommer graden av klimatångest att regleras av hur vuxna i deras omgivning agerar. Så att, och även till viss del makthavare, och det är främst då äldre barn och ungdomar. Så har man föräldrar som kanske är de här som skriver hatet mot klimataktivister, som tycker att Greta är en bluff och så vidare, och har liksom det narrativet där man inte kan berätta att man är orolig för klimatet. Man ser makthavare som reducerar enormt stora klimatfrågan till bara en energifråga. Det ökar risken för att man har mer klimatångest, eller för att man blir mer negativt påverkad av den.
Mm.
Medan barn som har vuxna i sin omgivning, och särskilt i familj, liksom vårdnadshavare, som agerar på krisen, de kan släppa den frågan i större utsträckning. Då ska man ju vara försiktig med att liksom dra enstaka exempel och fallstudier för långt. Men vi upplevde det praktiskt här hemma. Att ett av barnen som hade fått redovisning och information i skolan om klimatkrisen kom hem och var ledsen. Men upplevde att alltså, ni vuxna har förstört min framtid. Och klimatångest, ta på psykologhatten, är ju liksom inte som social fobi eller panikångest eller OCD. Det är inte en överdriven oro eller ångest, utan det är en adekvat emotionell och intellektuell reaktion på hotet vi står inför. Sen, som i sin tur också ökar risken för att man ska drabbas av olika former av psykisk ohälsa. Men där såg vi på det här barnet att sen pappa blev klimataktivist så har inte den ledsenheten eller oron och ångesten funnits kvar. Utan det, tankarna på klimatet blev sammantvinnade med pappas kamp för klimatet. Att försöka göra någonting. Någon av ungarna har ju gärna velat gå med i demonstrationståg. Så har vi gått på Fridays for Future och skanderat rädda klimatet. Och en känsla av att kunna påverka och göra någonting.
Mm.
Så nej. Jag tror kanske inte att mängder av barn kommer att vara arga på sina... Ja, svårt att säga. Kommer man vara arg på sina föräldrar längre fram? Jag är det inte på mina föräldrar. De gjorde som de flesta andra gjorde. De gjorde det som var normalt på den tiden. Och även då, kunskapen om klimatförändringarna har ju funnits sedan innan jag var läskunnig. Det hade gått att lyssna på det och agera på det. Men det hade varit någonting väldigt normbrytande och onormalt. Så att jag skyller dem inte för att de inte agerade. Men jag önskar att de hade gjort det.
Mm. Du Björn, om vi skulle avsluta med, om du skulle ge något råd eller några eller så till föräldrar just för att hjälpa sina barn att hantera klimatångest. Vad skulle du vilja skicka med?
Ja, men en del som jag hör många föräldrar säga, att de tycker det är svårt att prata med barnen om det här, för de vill helst inte tänka på att ta in det själva.
Mm.
Så väldigt, väldigt många vuxna mår väldigt, väldigt dåligt i den här situationen. Det är ju lätt om man går in på sociala medier och tittar på kommentarsfälten och tänker att nästan alla är klimatförnekare eller arga på klimataktivister. Men det är så kommentarsfält ofta ser ut på sociala medier, att de som är argast tar mest utrymme och sen vågar andra inte kommentera eller ge sig in i det här. Så vi ser liksom, det finns stort mörkertal klimatångest hos vuxna. Så det är väl det första jag skulle rekommendera, att läsa på, utbilda sig själv och att börja prata med andra om det här. Mm. Våga vara den som kan skapa en otrevlig stämning eller en spänd stämning när man pratar om att man faktiskt tycker det här är jobbigt.
Mm.
Hantera klimatförnekare och så vidare, för att det är det barnen behöver göra också.
Mm.
Sen tänker jag att vi har nästan som en globaliserad jantelagsrörelse vad gäller klimatet i världen idag. Där liksom den som inte lever ett perfekt liv klimatmässigt, den ska inte öppna käften i praktiken. Och jag samlar på sådana kommentarer jag får. Alltså du som har skor på fötterna, hur kan du vara klimataktivist? Du som har åkt buss till aktionen, hur kan du vara aktivist? Du blir uppringd av nazister som ville fråga om bilen som vi har använt för att åka till en av våra aktioner som de hade fått rätt på i en förundersökning. Eller en av mina samtida favoriter från tidigare i veckan. Hur kan ni säga att ni är för klimatet när ni använder plastficka och tejp på aktionerna? Ja, men grundperspektivet att ens personliga uttryck och att försök av koldioxidavtryck och utsläpp, vill man påverka det så för all del, det är bra att göra. Men att kanske se det som en hobby eller som ett intresse. Men vill man påverka klimatkrisen, då är det liksom en social påverkan tillsammans med andra människor på systemnivå. Det bör vara ens huvudsakliga inriktning. Mm. Inte huruvida man kan äta lite mindre kött eller återvinna lite bättre. Det är inte det som kommer att leda till samhällsomställningarna som vi behöver.
Och att göra det tillsammans med sitt barn. Så som du har gjort då, att demonstrera med barnen eller gå med i någon verksamhet tillsammans eller så. Vad tror du om det?
Mm. Absolut. Fråga barnen. Ge dem utrymme. Liksom visa att man välkomnar tankar och oro kring det här. Fråga om det är någonting de pratar om i skolan. Och så här, det Lilla Aktuellt lyfter klimatkrisen, har haft många bra inslag. Det var väl en av mina barns besvikelser att Lilla Aktuellt inte kom hem och gjorde ett reportage hos oss utan hos en annan aktivist. Nej, men att titta på och prata om sånt tillsammans. Det är inte så att om man lyfter klimatkrisen så är det helt nytt för barnen och de blir vettskrämda, utan det här har de runt sig, det här växer de upp med. Men välkomna och öppna för de här samtalen. Kanske också tänka att de vuxna som lider väldigt mycket själva av klimatångest, som är väldigt ångestridna av det här, att antingen faktiskt söka samtalsstöd för det. Inte för att klimatångest i sig är en form av psykisk ohälsa, men för att man kan i vissa fall behöva stöd och hantera det. Jag kan också starkt rekommendera att hitta andra som känner på liknande sätt. Att det blir en ficka av normalitet att prata om det här. Många som har engagerat sig i den här gruppen, rebellmammorna, har uttryckt just detta. Att här kan vi sörja tillsammans det som vi vuxna gör mot våra barn och mot deras framtid. På ett sätt som man inte kan göra i fikarumssamtal på jobbet.
Just det. Björn, tack för att du var med och delade med dig av dina tankar. I ett för vår podd lite annorlunda samtal. Men förhoppningsvis intressant för många. Stort tack.
Tusen tack själv.
Och tack ni som har lyssnat. Ett nytt avsnitt kommer snart. Till dess kan ni följa oss på Facebook där vi heter Barnpsykologerna. Och på Instagram där vi heter Barnpsykologerna_podd. Tack, hej.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.